begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. Så börjar Johannes evangeliet, första verserna, som vi började med den 1 juli när vi började kafégudstjänsterna här. Och vi avslutar idag. Vi har vandrat igenom, läst oss igenom hela Johannes evangeliet. Jag hoppas du har följt med. Läsplaner har funnits, vi har predikat om det i gudstjänsterna och du som inte har upptäckt det än, du som har en smart telefon, ni som har en korkad telefon behöver inte lyssna, men ni andra, skaffa en någon slags poddläsare och så prenumererar du på kyrkans podd så får du ett litet pling i telefonen varje gång det ligger en ny predikan ute på hemsidan. Det är jättebra. Så där har man kunnat lyssna om man har varit ute och rest. Så vi har läst Johannes evangeliet. Vi har läst om Jesus som världens ljus som lyser i mörkret. Du hör predikan om Jesu möte med den samariska kvinnan. Om hur medmänsklighet och kärlek i ett möte med människan öppnade upp för evigheten in i den människan. Du har hört om Jesus som det bästa alternativet. Till vem annars skulle vi gå? Du har läst om och hört om Jesus som den gode herden som ger sitt liv för fåren. Om hjälparen, den helige ande som Jesus sa till sina lärjungar att han skulle sända. Och en text som vi läste i början men som är från slutet, som är från den här veckans läsning. Kapitel 20 står det så här. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Det visar ju att texterna är ett urval. När vi läser evangelierna så får vi inte med allt, utan det är ju olika människors liksom skildringar, ögonvittnen, och de ser lite olika saker. Så texterna är ett urval. Men det som står i Bibeln, det som står i Nya Testamentet, det räcker för att vi ska förstå och tro på Jesus, förstå vem han är och genom den tron ha liv. Tro och liv, två viktiga ord i Johannes evangeliet. Och det här med liv, alltså det är ju, vi har evigt liv. Det har blivit så tydligt den här veckan. Vi har haft två stycken begravningar av församlingsmedlemmar som har gått bort, Lennart och Karl-Erik. Och när man står vid en kista och säger farväl till en människa som haft en tro på Jesus Kristus, så blir det så tydligt. Det är inte bara en hobby, det är inte bara ett kul intresse, utan det är en tro som bär genom hela livet och hela vägen in i himmelen. Det blir så tydligt. Det eviga livet finns där, men också kraft i det här livet. Den här veckan så hoppas jag att du har läst de tre sista kapitlerna, Johannes 19, 20, 21. Om korsfästelsen, uppståndelsen, och vi ska stanna idag vid ett stycke. Ett Jesusmöte. Det är så vackert och han är så komplett. Han är så suverän på att möta oss människor. Lärjungarna, de har ju rätt jobbiga dagar bakom sig. Vid det här tillfället, så sista, en vecka innan, då har det varit intåget i Jerusalem. För dig som kan Bibeln lite grann, eller Nya Testamentet. Du vet, vid ett tillfälle så då kommer Jesus ridande in i Jerusalem på en åsna. Och alla bara, yes, här kommer han! Det är party, det är palmblad, det är sång, det är konfettibomber. Och det är liksom, det bara drar på världens fest. Alla är med. Lärjungarna, de glider bakom och lite konfetti faller ju på dem. De bara, vi är med honom. Alla gillar Jesus och vi är med honom. Så det här är rätt bra. Lite triumf. Och så går det några dagar och så kommer man in i påsken. Och Jesus säger, nu ska vi fira påskmåltid. Okej, det har vi gjort förut. Men vid den här påskmåltiden så blir det konstigt och jobbigt. Och Jesus börjar tala om död, om förräderi, om svek. Det som var sista måltiden med dem blev första nattvarden. Judas svek. Den mörka natten i Getsemane, en soldat och en folkhop kommer och alla lärjungar, de bara springer. Livrädda. Petrus förnekar. De ser Jesus misshandlad. De ser honom upphängd på ett kors. Och så dör han. Va? Han dör. De lägger honom i en grav. Och så är det några som säger, nej, han lever. Fatta vilken berg- och dalbana. Vilken vecka. Om du tycker att du har haft en jobbig vecka, tänk tillbaka på den här veckan för dem. Och där kommer vi in i händelsen. Johannes 20, vers 19-22. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid vare med er. När han sagt detta visade han sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång, frid vare med er. Som Fadern sänt mig sänder jag er. Och sedan han sagt detta andades han på dem och sa, tag emot den helige ande. De satt bakom låsta dörrar. Bakom låsta dörrar. Bakom låsta dörrar. En stor regel. Varför var det? Men de var rädda. Om de hade gjort sådär med Jesus, vad ska de göra med oss? De vet ju att vi hängde med honom. Och de tog ju död på honom. De misshandlade honom. Alla bara skrek. De var livrädda. Det här är ju samma lärjungar som bara ett par veckor tidigare kanske hade stått på någon kulle tillsammans med Jesus och det är tusentals människor som lyssnar. De hade bett för människor. De hade säkert mött situationer där människor var besatta av demoner, de fick befria dem. De hade ju liksom varit verkligen i rampljuset och i funktion. Och nu gömmer de sig. Ja, utifrån veckan som har varit så är det ju inte så konstigt. De sitter där av rädsla. Och kanske lite missmod, tänker jag. Det blev ju inte så bra. Så där skulle det inte gå. Visionen var ju här, drömmen var ju så stor. Och så bara kraschar alltihop. Kanske rädsla för flera misslyckanden. Det är bara 3 dagar efter att Petrus har förnekat 3 gånger. Det är 3 dagar efter att alla lärjungar har flytt. Ibland så skäller vi bara på Petrus och säger vilken fegis. Men de andra sprang ju lika fort dem. Bakom låsta dörrar. Och vad händer då? Jo, då kom Jesus och står mitt ibland dem. Det finns inga låsta dörrar som hindrar Jesus. Han kommer till dem mitt i deras rädsla, mitt liksom i deras känsla av misslyckande, mitt i deras missmod. Det finns inget mörker som Jesus inte kan och vill komma in i. Jesus är inte rädd för ditt mörker. Och hur möter han dem? Det här är ju så bra. Visst är Bibeln ganska bra ibland? Ja, det är någon som tyckte det. Ni där bak, tycker ni också att Bibeln är bra ibland? Ja, underbart Elias. Yes. Det är så folk så långt bak där så man ser dem nästan inte. När Jesus kommer till dem, hur möter han dem? Vad sitter ni här för? Era slöhögar och fegisar. Jag har ju kallat er ut till en värld som håller på att dö. Och här sitter ni och gömmer er. Skärp er! Nej. Han gör inte det. Utan han säger, frid vare med er. Och så visar han dem sina händer och sin sida. Det är som att för att förstärka att det här inte bara är en god hälsning. Nu när Sten Munter kom in och sa, frid Jörgen, han brukar hälsa med frid. Okay? Det är en härlig hälsning. Och när Sten säger det, då känner jag det. Men ibland kanske vi använder det som, ja, istället för ett hej så blir det frid. Jesus, han säger inte bara det här som goda ord, utan när han visar sina händer och sin sida så är det för att understryka om att han är, ja, den korsfäste. Men han är den uppståndne. Han är den som de trodde att han skulle vara. Guds son som kan ge liv. Han har besegrat synd, död och mörker. Därför kan han ge dem frid mitt i denna situation som minst av allt präglas av frid. Paulus säger i Filipperbrevet 4 att det finns en frid som övergår allt förstånd. En frid som övergår allt förstånd. Alltså när allting annat omkring mig skriker oro, kaos, så säger Paulus, Jörgen, du kan få uppleva en frid som övergår det där. När allting säger att nej, du ska inte få leva i frid, så finns det en frid som är starkare än min oro och mitt kaos. Frid vare med er. Och vad händer i lärjungarna? Jo, de blir ju glada. Eller hur? De blev glada när de såg honom. Det som Jesus hade utlovat innan, kapitlerna innan, det som ibland kallas för Jesu överste prästliga förbön bland annat. Johannes 14 säger han, frid lämnar jag efter er. Min frid ger jag er. Johannes 15 säger att min glädje ska vara i er för att er glädje ska vara fullkomlig. Frid och glädje fick de i mötet med Jesus. Och det är lite så här typiska kyrkord. Har du haft någon på ditt jobb som säger så här, jag känner som frid idag? Jag kan höra det på mitt jobb ibland. Men vi har ju såna här kyrkord för oss här i kyrkan. Frid och glädje, men det är ju så bra. Frid, vad är det? Men en grundläggande inre stabilitet och harmoni. Det är vad som finns i mötet med Jesus. Glädje. Ja, men vem behöver inte mycket glädje i sitt liv? Det finns så mycket som kan stjäla och försöker stjäla glädjen i våra liv. Frid och glädje, det är ju rätt bra grejer kan jag tycka. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Men det är inte bara det. Det här mötet med Jesus, så ger han dem inte bara tröst i deras svårighet. Liksom så att, det är lugnt grabbar, jag är med er. Utan vad gör han mer? Han påminner dem om deras uppdrag. Han påminner dem om deras uppdrag. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. En förnyad kallelse till det uppdrag de hade fått flera år tidigare. När han mötte dem på stranden sa han, grabbar, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. De bara, yes, det här verkar bra. Och längs vägen märker de att, oj, det här var svårt, men det är fortfarande bra. Och sen när de kommer fram hit så känner de att nu dog allting. Och jag med det, jag misslyckades. Men han ger dem en andra chans. Det är inte så att han ställer sig utanför den här låsta dörren och så ropar han så här, hallå fegisar, kom ut, här är jag. Finns en värld som dör. Nej, han kommer in till dem i rädslan, i missmodet, i oron, i svagheten. Ge dem frid och glädje och kraft. Men så vet han också att vi behöver någonting att leva för. Du och jag behöver någonting att leva för. Det räcker inte bara med trösten, liksom det här, åh, nu är det stilla och fint. Utan vi behöver någonting att gå på. Någonting som ger syfte. Därför påminner han dem om uppdraget som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Det är som att han säger till de här stackarna, de som sitter där och tycker synd om sig själva, om varandra. Ja, Petrus, du förnekade, ja, men du sprang ju fortare med, ja, och dig slog de, ja. Han säger, ni är inte slut. Jag ger er en chans till. Och en chans till. Gud förnyar kallelsen till dem. Vi behöver uppdraget, syftet. Och så påminner han om hjälpen de ska få i den här kallelsen. Tag emot den helige ande. För att om man som lärjungarna på något sätt, man har varit igång, yes, det är bra, det funkar, och så kraschar det fullständigt. Det är klart att de tänker, hur ska det här gå? Vad finns det för anledning att det ska gå bättre den här gången? Vad finns det för något som talar för att jag ska överleva nu? Eller att visionen ska lyfta nu? Då säger han, ta emot den helige ande. Andens kraft är ju inte bara för att lyfta mig upp ur min oro och smärta. Andens kraft är inte bara för att ge trösten och friden och glädjen, även om det är det också. Utan andens kraft är till för uppdraget. Jesus säger att ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och bli mina vittnen. Anden vill, ja, trösta, hjälpa, läka, stilla oron. Men stannar inte där. Utan säger Jörgen, nu är du med i matchen. Okej, då går vi. För vägen går här. Här finns ditt liv. Här finns den fortsatta glädjen och friden. Och jag tänker, vi som är här den här söndagen. Vi är många olika människor, olika plats i livet och sitter bakom olika typer av låsta dörrar. Vi kanske alla gör det emellanåt, där du kanske bär på en rädsla för framtiden. Inte bara en nyfikenhet utan en rädsla. Hur ska det bli? Vad händer? Oron kramar om dig. Eller det kanske är en besvikelse bakom den där låsta dörren. Något som inte blev som du trodde, tänkte, hoppades. Något som du satsade på. Rädsla för nya misslyckanden. Nej, det gick inte. Jag gjorde bort mig. Bitterhet som har bitit sig fast. Sår och trasigheter för att livet har farit illa med dig. Och jag vågar inte riktigt försöka igen, för tänk om det gör ont igen. Uppgivenhet, det är ingen idé. Det kommer aldrig bli något i alla fall. En tro som inte har krympt ihop till nästan ingenting. Jag vet inte vad som är bakom din låsta dörr, min vän. Vad du sitter där och brottas med. Det jag vet och det jag vill säga till dig, det är att Jesus lever. På riktigt. Och det finns ingen låst dörr som han inte kan komma igenom. Det finns ingen låst dörr som han inte vill komma igenom. Det finns inget mörker som han är rädd för. Han har gått in i döden för dig. Skulle han vara, liksom, hålla sig borta från din rädsla, din oro? Nej, han kommer till dig. Han vill komma nära. Mitt i det. På samma sätt som Jesus kommer in till den här misslyckade gruppen av lärjungar. Rädda, oroliga, ledsna, desillusionerade. Så kommer Jesus in i ditt och mitt liv. Och så säger han, skärp dig Jörgen. Nej, det säger han inte. Han säger, frid Jörgen. Jag älskar dig. Jag finns nära dig. Jag har gett mitt liv
för dig.
Och så fyller han dig och mig med sin frid och sin glädje. Och ger kraft in i våra liv. Han säger, jag är den korsfäste, jag är den uppståndne. Jag finns nu på riktigt för dig. Han har besegrat synd, död och djävulskap. Och inte ska hans efterföljare behöva sitta bakom låsta dörrar. Utan han säger, det finns ett liv, det finns en frihet för oss att leva i. Och det finns ett uppdrag, en kallelse, det finns en värld som behöver höra om vem han är. Men du är frikänd, du är förlåten, du kan få sträcka på dig. Det finns lite glädje att få tag i för livet. En frid i livet med Jesus. Och han ger oss en förnyad kallelse. Gud som ger en andra chans. Eller det kanske är en tredje chans. Eller en fjärde. Eller jag vet inte hur många gånger som du har ställt till det i ditt liv. Gud ger en ny chans. Han säger, resa dig upp. Du är förlåten, du är fri. Gå med mig. Och så kör vi på nytt igen. Och jag ger dig av min kraft. Som min fader sände mig, så sände jag er. Ta emot den helige ande. Ta emot kraften och glädjen som han vill ge in i ditt liv. Så att du kan leva i det syfte, den kallelse som Gud har för dig. Det liv som han har för dig. Amen.